8. Onsdag 14 juli. Nicky tryckte in radions dolda knapp vid armslutet och flåsade. Blomman närmar sig nedgången. Hon behövde avlösning efter att ha följt efter spaningsobjektet längs hela Drottninggatan. Hans snabba promenadtempo hade gjort henne alldeles svettig. Blomman hade kryssat mellan butikerna och gjort några dyra inköp. Och hon hade nätt och jämnt lyckats hålla koll på honom. Tack och lov hade han i en av affärerna fått en stor rosa pappkasse med svart text som utmärkte sig i folkminglet. Kollegorna i Göteborg behövde fortfarande få fram mannens Stockholmsadress. Och Sabs hade hittills lyckats tappa bort honom vid två tillfällen. Den här gången var de tvungna att lyckas. Blomman skulle följas tills han försvann in på en bostadsadress. Gliringar från spaningssektionen i väst var ingenting de kunde tolerera. Är någon i närheten? Vädjade Nicky. Kan någon annan ta över? Kristin kom kryssande mellan bussarna. Hon såg mycket yngre ut än vad hon egentligen var då hon småsprang med en nött blå tygkasse från Stockholms universitet över ena axeln och en trave med böcker fastklämda under den andra. Hela uppsynen var stressad. Jävla stjärna, tänkte Nicky och saktade tacksamt in på stegen utanför Åhléns City. Precis där Rachmat Akilov några år tidigare kört in sin lastbil efter att ha kört ihjäl 5 personer. Det brusade till i hennes öronsnäcka och hon hörde Kristins lugna röst. 14 kan ta över. Blomman har gått ner för trappan mot tunnelbanan. Jag går med. Nicky pustade ut och följde efter på avstånd. Hon tog upp mobilen och gjorde sig redo att ringa upp Dejan samtidigt som hon klev på tåget strax efter Kristin och Blomman. Det var sommarglest i vagnen och hon satte sig bredvid en äldre dam, en bit bort från deras spaningsobjekt. Radiokommunikationen var usel i tunnelsystemet och det var uteslutet att rapportera ytterligare ett irriterande tapp. Nicky och Dejan hade under de 3 år de arbetat ihop utvecklat ett unikt samarbete. När någon av dem stod dåligt till var den andra beredd att stötta. Det hade funnits tillfällen då deras påhittade samtal varit avgörande för ärendet och för Nickys behov av trygghet i mycket utsatta lägen. Hon hade lätt för att gå in i en roll med Dejan och genomföra samtal som lät naturliga för eventuellt nyfikna öron runt omkring. Hon tryckte på knappen och betraktade samtidigt Kristin som placerade sig i närheten av mannen med den rosa påsen. Har han redan klivit på? Dejan tog kommandot direkt. Jajamän, svarade Nicky glatt och naturligt. Fan, jag var ju på väg ut ur bilen för att lösa av er. Du är för långsam, baby, som vanligt, fnissade Nicky. Hon kunde se hans bländvita leende framför sig. Grön linje. Nope. Röd. Exakt. Norrut. Ja, älskling. Kommer båda två, svarade Nicky och log. Det var nästan som en lek som de med lätthet gled över i vid känsliga situationer. Blomman satt vid fönstret bakom glasväggen på andra sidan dörrparet, med Kristin precis bakom sig. Nicky höll sig i bakgrunden, beredd att ta över, och smälte in bland de andra passagerarna. Ropsten eller Mörby? Han fortsatte att leda samtalet. Inget i hennes svar fick avslöja henne ifall Blomman hade ett par extra öron med sig. Då skulle jag säga den första. Nicky hörde sen fragment av Dejans lägesrapport på radion medan nya passagerare klev på vid Östermalmstorg. De bilburna spanarna fick en riktning och information om att 14 och 17 hade koll på Blomman. Är du kär i mig? Frågade Dejan plötsligt. Han ställde frågan i samma tonläge och tempo som allt annat. Hon hade inget svar. Det fanns inget lätt svar. Nicky sa inget, men kände fjärilar fladdra i magtrakten. Kristin hade ställt sig riktigt nära Blomman som var djupt försjunken i sin mobil, precis som de få andra som fanns i vagnen. Nicky kunde se hur hon diskret lutade sig fram över hans axel. Nästa, Karlaplan. I nästa stund var Kristin borta. Nicky blev irriterad över att hon gått av utan att säga till. Hon tog tag i sina matkassar, fyllda av tomma matförpackningar, och drog igång den kroppsburna kameran medan hon närmade sig Blomman. Han var klädd i ett par ljusa chinos som slutade vid ankeln strax ovanför ett par kritvita sneakers. Den ljusgrå t-shirten var ordentligt instoppad i byxorna som var hårt åtdragna i midjan med ett brunt flätat läderbälte. Snyggt, tänkte Nicky och konstaterade att han såg mer ut som en musikalartist än en gangster. Så dök Kristin upp igen. Om det inte varit för hennes subtila handrörelse mot höger öra hade Nicky inte upptäckt henne. Kristin hade tydligen känt behov av att byta look och gjort om sig till en tjusig Östermalmskvinna. Läpparna var skimrande och en lyxig handväska dinglade i armväcket i en guldkedja. Det blonda håret var utsläppt över axlarna och hon låtsades se ut genom fönsterrutan. Kristin hade via reflektionen full koll på blomman och Nicky backade undan när hon insett sitt misstag. De passerade Gärdet och började närma sig sista stationen. Hon pressade in sändtangenten på radion så att högtalarens ljud skulle nå Dejan och de andra spanarna. Nästa ropsten. Slutstation för tåget. Nicky sköt in sina matkassar under sätet där hon satt. De hade gjort sitt. Någon förvånad person skulle senare hitta dem och klia sig i huvudet över det något udda innehållet. Blomman hade ställt sig vid dörren och i hörsnäckan meddelades att Bjarne, Amir och Surjanne hade hunnit fram med sina bilar. Dejan stod redo vid spärrarna för att ta över närspaningen och Nicky och Kristin skulle äntligen få släppa iväg blomman. När tåget stannat vid perrongen strömmade samtliga passagerare ut och fortsatte ner mot busstorget. Nicky såg den ljusa t-shirten och den rosa kassen försvinna ner för rulltrappan och kände sig trygg med att Dejan skulle ta emot. Tia, vänta på mig vid macken, meddelade Nicky på radion till gruppchefen Bjarne. När hon var säker på att blomman redan hunnit ner sprang hon ner för trapporna, lagom för att se Dejan kliva på buss 205 mot Sticklinge. De svenska flaggorna som vajade på busstaket påminde om kronprinsessans födelsedag. Tja! Nicky hoppade in i baksätet på Bjarnes bil och slet genast av sig sina kläder. Jag dumpar lite grejer här i din bil. Bjarne vek undan backspegeln. Ska jag vänta in Kristin också? Nej, jag tror hon spurtade mot Amir. Nicky drog den svarta klänningen över huvudet och ersatte den med en vit t-shirt. Den fick matcha de grå byxorna som varit dolda under klänningen. Ryggsäcken knölade hon in under förarsätet efter att ha lyft över nästa ombyte i en svart tygkasse. Hon hoppades att hon inte behövde exponera sig för blomman ytterligare en gång under arbetspasset, men vågade inte chansa. Bjarne tittade på klockan och tryckte sedan in sändtangenten till radion. Jag vet att det börjar närma sig sluttid, men vi hänger i tills vi ser vart han är på väg. Har vi tur får vi äntligen vår adress och kan lägga ner det här uppdraget. Det var fortfarande tyst på radion. Du är snäll du, Bjarne, men ingen kommer att säga ett knyst. Vi är både dumlojala och beskaffade med välutvecklad jaktinstinkt, svarade Nicky glatt från baksätet, samtidigt som hon snurrade upp håret i en knut på huvudet och drog av sig sina örhängen. De körde upp på Lidingöbron. Dejan rapporterade sina positioner via sms till henne. Då och då med ett helt felplacerat hjärta i texten. Blomman hade klivit av bussen vid första stoppet efter bron och försvunnit in i en port precis i närheten av busshållplatsen. När hon meddelat Bjarne att uppdraget hade lyckats nickade han nöjt och tryckte återigen in sändtangenten. Då sa, bra jobbat gänget, som alltid. Jag ringer in adressen till Risto så får han ta dig vidare med Göteborg. Se till att hjälpa Kristin tillbaka till hennes bil. Vi ses inne på stationen. Bjarne såg på Nicky i backspegeln. Var står din bil? Jag dumpade den vid Gamla stan. Men jag kan ta T-banan dit så kan du åka in och börja skriva spaningsloggen och snacka med Risto. Det går lika snabbt ändå. Svarade hon och rafsade ihop sina saker och hoppade ut innan han hann protestera. Hon ville vara ensam en stund för att samla tankarna.